In the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others, and some give you better omelets.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Wrong information.
Now look at me when I talk to you.
Your job is to tell the truth.
Sillypodden tillbaka här. Det är fredag i inspelande stund och vi har Frida Fagerlund på länk från London. Hur är läget med dig?
Det är bra. Äntligen kör vi igång igen. Det känns som att vi poddar varje dag. Men idag, vi fick lite kritik. Men det var någon som påtalade det där, att det kanske inte är så smart att inleda en podd med att säga det har ju inte hänt någonting. Men idag känner jag faktiskt att det har hänt lite grejer. Eller alltså att
det gör
det
ändå.
Höra lite mer på sig. Ja, men lite roliga saker är det väl.
Ja, alltså till att börja med så har vi fått en avgjord La Liga igår kväll, kan man ju säga. Real Madrid kröntes mästare där efter seger mot Villarreal med 2-1. Otrolig straffvariant av Ramos. Jag vet inte om du såg den som misslyckades.
Nej, det har jag faktiskt inte sett.
Han försökte ju då, när de hade 1-0 och så fick de en straff. De skulle sätta 2-0. Diskutabel straff, minst sagt, måste man ju tillägga också. Men då Ramos då kliver upp. Han har gjort 10 mål den säsongen och skjutit straffar i princip varenda match. Och bestämmer sig då för att försöka göra det som jag vet att Messi gjorde en gång. Och även Ljungberg Henri, eller var det Pires Henri till och med, kanske misslyckades med en gång. Den här passstraffen. Mm. Där man bara slår den i sidled för till en spelare som liksom kommer fram. Problemet var att Benzema var ju halvvägs in i mål när han slog den där passen. Så den gick ju naturligtvis om. Men den gick om då i och med att Villarreal-spelare också hade varit i boxen. Så det var en diskussion. Och sen fick Benzema bara direkt gå fram och slå den till 2-0. Men vad fascinerande. Men den här, efter då titeln här nu, så har det såklart dykt upp bilder på sociala medier och sånt. Och innan vi går in på det som är relevant, så måste jag ju fråga mig vad Toni Kroos äter för hamburgare. Alltså jag vet inte om ni har sett den bilden. Om ni inte har gjort det, så in och titta och fundera och fascineras. Vad är dina tankar kring den här burgaren, Frida? Jag har sett den också kanske.
Jag får ju känslan, eftersom att han även har inkorporerat lite såna här små Heinz-burkar med ketchup och majonnäs, är det väl säkert i den andra. Så antar jag väl att, alltså att de käkar på typ träningsanläggningen eller någonting, och att det är så där en borgare ser ut då. Jag vet inte.
Alltså det är ju en av de mest påkostade träningsanläggningarna i världen, eller i alla fall vad det. Alltså borde de inte... Jag kan ju
men
förstå...
tror du inte att det är så här self-service och att det är därför den ser lite mindre lyxig ut, tänker jag. För att när man själv gör en burgare, då ser det ju typ sådär, gör inte det? Eller?
Ja, men jag tänker... Alltså,
jag äter ju inte riktigt burgare så.
Men jag tänker ofta. Att om man... Jag hade ju förstått det på något sätt om det verkligen är så här: jag har ingenting hemma, vad ska jag göra? Men slänger ihop en frysburgare. Men det här är ett Real Madrid som vunnit ligaguld, som ju, alltså pengar är ju inget problem. Alltså det finns ju de här matleveranstjänsterna. Om man beställer en burgare på typ Uber Eats eller Foodora, då får du ju väldigt mycket finare, bättre burgare än beställer på resten. Det är så många frågor som man säger. Jag förstår att de vill käka någonting som kanske inte är så nyttigt efter att ha vunnit titel, men den där burgaren såg ju inte rolig ut alltså.
Nej, jag tänkte en helt annan grej också. Alltså Ramos, slutade han som Reals näst meste målskytt den här säsongen?
Ja, näst meste måste han ju ha blivit.
Det säger någonting om någonting.
Ja, men alltså, till att börja med säger det någonting om hur otroligt bra han är på att slå straffar. Jag ska ju tillägga att den här passstraffen då inte räknas som en straffmiss. Så att hans svit av straffar i mål håller sig också. I och med att, ja, den gick ju om, så den räknas ju inte som en straff överhuvudtaget. Beroende på hur man ser statistiken kanske. Men ja, han har ju öst i mål.
Ja. Jag tänker ju mest på att det är en försvarare också som gör näst mest mål i Real Madrid.
De har ju gjort, det är väl rekord tror jag, att de har ju spridit ut målen på 21 olika spelare den här säsongen i tävlingsmatcher. Så att det är ju i princip hela truppen har ju gjort mål. Benzema är väl den som har gjort flest med 21 i ligan. Och sen så är ju Ramos efter då. Han är fortfarande lite efter Hierro dock. Eller har han gått om mer? Nu börjar jag fundera här. Nu killgissar vi. Men Hierro gjorde också väldigt många mål som försvarare i Real Madrid också. Men han kunde ju spela defensivt mittfältare och lite längre upp ibland och så vidare. Och slog dessutom straffar. Så att de gillar målfarliga försvarare i Madrid i alla fall. Men ligatiteln säkrad där i alla fall. Och avgjort i La Liga då med en omgång kvar. Samtidigt är det avgjort när vi får ett transferfönster som stänger i England. Som vi även har fått avgjort i andra länder också. 5 oktober blir då datumet där det brittiska transferfönstret stänger. Och det är då samma datum som i Tyskland, som i Frankrike, som i Italien och som i Spanien. Så vi får en enhetlig deadline day 5 oktober. Hur glada är vi för det här då? Jag är jätteglad för det i alla fall.
Ja, nej, men det är man ju. Det var ju ett tag som vi kunde ha de här deadline day-sändningarna på riktigt liksom, på bladet. Så att, nej, men det är alltid välkomnande när de väljer samma datum.
Nu får vi för sig se hur mycket de kommer värva också. För att det är inte som att det verkar krylla av pengar. Innan vi lämnar Spanien helt så kan man ju nämna det här. Florentino Pérez, presidenten i Real Madrid, sa efter matchen här att det hade ju varit svårt att motivera att man värvar för massa pengar när man då har bett spelartruppen under säsongen att gå ner i lön. Och det kan man ju lite tolka som att det kan bli en ganska, vad ska man säga, ja, inaktiv transfersommar från Real Madrids sida, eller vad tror du?
Ja, sen samtidigt så är det någon jag inte litar på. Så är det honom. Det känns som att det kan smälla till där ändå. Tror inte det. I alla fall att man gör en lite sådär ögonbrynshöjande värvning. Men nej, alltså, sen tror jag absolut inte att de kommer sprätta pengar som vanligt. Och det gör ju också att det kommer bli en sorts kedjereaktion ändå. För att Pogba till exempel, just nu kan man ju inte säga att han lämnar United, vilket man kunde ganska starkt i januari, februari. Så att det här kommer innebära ganska mycket eftersom att Real Madrid är en så stor aktör på marknaden ändå.
Ja. Man vet ju att det surras lite om Pogba när The Sun, på tal om saker man kanske inte riktigt litar på, skriver om att han ska förlänga sitt avtal med United istället för att placera honom i diverse klubbar. Då vet man att det är ganska lugnt på den fronten.
Men faktiskt, till The Suns försvar så har de väldigt bra ingångar just Manchester United av någon anledning. Ja, jag undrar vem det är som är läckan där, för att det är ganska ofta som de breakar någonting och sånt, så händer det faktiskt. Så att, ja, The Sun är väl ingen förebild inom speciellt många områden, men just det här där kan de faktiskt ha viss, vad säger man, trovärdighet.
Men i Madrids fall här i alla fall, jag tror ju inte att det blir några värvningar på så sätt att, alltså, Pérez förr hade ju hittat någon Beckham eller någonting liksom. Men nu för tiden så är det en annan filosofi. Du har många spelare ute på lån. Du har en väldigt bred trupp som det är. Jag tror att man kommer att, alltså, bida sin tid, ta det lugnt den här sommaren. Möjligtvis han plockar in någon form av lovande spelare och hittar någon årets brasilianska talang eller någonting och plockar in plötsligt för massa pengar. Men jag tror inte att det kommer någon supervärvning. Havertz ska vi nog inte ens diskutera, tror inte jag blir av. Vilket ju såklart talar för Chelsea, på tal om kedjereaktion för övrigt, på Havertz-frågan.
Men man vet aldrig, alltså, Perez kan hitta lite mark och sälja och sådär helt plötsligt.
Ja, det kanske är lika bra att sälja den här träningsanläggningen och den här typen av hamburgare de serverar där. Så kan man hitta en ny anställa en ny klubbkock kan ju vara smart kanske. Eller någon form av bättre börjare. Men det är tragiskt, den där kråsbörjaren. Med det sagt, du var ju lite taggad på, det har hänt mycket. Och en del i att det hänt mycket är ju silly fronten har ju med det här beskedet som Manchester City fick angående Champions League-spel. Och utan att gå in på vad vi tycker om det beskedet, för det har vi gjort i Premier League-podden, det kan ni gå in och lyssna på om ni inte gjort det redan, så kan vi i alla fall konstatera att City kommer att spela Champions League. Och City kan med andra ord då värva och jobba med sin trupp på exakt samma vis som de har gjort tidigare, nu när de faktiskt kan säga att, ja, men du får spela CL hos oss också, det kommer inte bli en avstängning. Och då har ju alla möjliga rykten naturligtvis dykt upp. Och vi kan väl börja med det som, ja, jag tror att The Guardian som kommer om uppgiften i alla fall, bland annat då att David Alaba ryktas vara en av de liksom prioriterade värvningarna för City i det här transferfönstret. Och även Koulibaly ska vi också slänga in på ett hörn igen. Men vad säger du till att börja med om David Alaba till City? Tror du att det är rätt väg att gå?
Ja, framförallt eftersom det känns alltså väldigt mycket som en Guardiola-värvning. Så därför är jag inte alls förvånad. Däremot så när ryktet seglade förbi så såg jag att han själv skulle föredra en flytt till Spanien. Vilken klubb preciserades inte, men det kan man väl snabbt räkna ut vilka som det potentiellt handlar om då. Så att, jag vet inte riktigt vad hans... vad han själv vill så att säga. Men att Pep vill ha honom, det är jag absolut inte förvånad av.
Man kan säga att Alaba har ju varit ganska tidig med att säga just att han siktar på Spanien. Eller att de uppgifterna har kommit väldigt tidigt. Problemet är ju att Alaba vill ju spela in mitt. Och sett till hur Real Madrid och Barcelona ser ut, så har jag väldigt svårt att se att han ska gå in på ett innermittfält där. Möjligtvis att han gör det i Barcelona om de gör sig av med Vidal och att man då flyttar runt lite, likt Sergio Roberto har fått gå in och spela mittfältare igen och så vidare. I Madrid så har jag väldigt svårt att se att han skulle få någon form av innermittförtroende. I och för sig skulle han inte få någon vänsterbacksförtroende heller, genom att Ferland Mendy Marcelo är där. Så att kanske, men jag har svårt att se det. Det känns ändå som att just Guardiola skulle ändå kunna locka över Alaba och testa England, om man inser att men jag kanske inte får den roll jag vill ha i Spanien. Den kan jag få i City. Det kanske också i och för sig får flyttas runt en hel del. Men han vill nog snarare spela in i mitt som man gör i österrikiska landslaget och så. Vilket han inte fått chansen att göra i Bayern München så mycket. Men en flytt verkar i alla fall annalkande på honom. Får se om där blir det City värvar. Koulibaly ska väl nämna också att efter, vi pratade om det förra avsnittet, att ska det inte hända någonting någon gång med Kalidou Koulibaly? Och Koulibaly gick ut då i Gazettan och sa att jag förstår inte vart alla de här ryktena kommer ifrån. Jag trivs jättebra i Napoli och mina barn kan både italienska och franska nu. Och jag har ingen lust, kan ni sluta rykta omkring mig hela tiden? Men han ryktas ju ändå till Manchester City naturligtvis. Men man börjar väl ändå tro lite att, som vi var inne på förra veckan, att Koulibaly kanske inte drar, eller?
Nej, alltså för att besvara Koulibalys fråga här så kommer ju ryktena av att han är en av världens bästa mittbackar. Det är ju så enkelt det är. Och att det inte finns så många som honom på marknaden. Så att det är ju svaret på den frågan. Men precis som du säger så, det är väldigt sällan vi räknar in vad han själv vill när vi pratar om honom. För vi bara antar att men det är klart att man ska hoppa på... man kan få ett riktigt fett kontrakt i England till exempel, klart han ska göra det. Är han nu jättelycklig i Neapel, vilket inte är speciellt konstigt om man vore det, eftersom att det är ett hyfsat ställe att bo på, så att säga, så är det väl klart att det spelar in i om han kommer att vara kvar eller om han kommer att lämna.
Och han har ju som sagt kommit lite i åren också, så jag vill ändå se potentialen att han stannar kvar i Neapel och hänger där istället för att ge sig till ett kyligt Manchester liksom och samla in lite cash och erfarenhet bort i Premier League. Men vi får se, det finns ju fler spelare ryktas i City oavsett. Nu kanske inte någon som Koulibaly, men Jan Vertonghen har ju faktiskt kopplats ihop med City enligt The Telegraph bland annat. Hade ju varit en lite intressant kap. Och kanske inte så City-likt att plocka en Vertonghen på fritransfer från Tottenham, eller?
Nej, sen samtidigt så de behöver ju stärka upp på vänsterkanten, så är det ju. Och med tanke på att han har ett utgående kontrakt och sådär, och att de vet om att han har alltså erfarenhet från Premier League, alltså gott om det, så är det ju inte jätteöverraskande ändå. Alltså då kan det ju vara en bra ekonomisk lösning, så att säga. Så får vi se här hur det hela slutar. Jag trodde ju väldigt länge att Vertonghen skulle skriva på ett nytt kontrakt, liksom Aldo Virell gjorde till slut. Men det finns väl en viss önskan också i Spurs om att föryngra backlinjen. Och det gör man kanske inte om man ger honom ett nytt kontrakt. Så att, vi får se hur det slutar. Men det vore ju högst intressant att se honom som en truppspelare i City.
Ja, det är som truppspelare du skulle se honom då. Jag tänker, du har ändå sett väldigt
mycket. Jag tänker ju att de skiftar, de roterar ju. Eller kan rotera. Nu tänkte jag säga att de roterar friskt. Det gör Guardiola, är ju en sån som kan liksom spela sitt starkaste lag dagen innan en Champions League-final. I för sig. Men jag tänker väl mig att det alltid är bra med backups. Och skulle han göra det bra så är det klart att han kommer få fortsätta spela. Men... ja, det är väl så jag ser på det, helt enkelt.
Ja, det känns ju som att det finns ju ingen som roterar på det sättet som Guardiola gör. Och då menar jag inte liksom fysiskt i liksom snurrar, utan då menar jag liksom roterar laget på sätt Guardiola gör. För man är ju aldrig säker på vad han kommer ställa upp med. För han kan göra precis vad som helst. Och vilka spelar på vilken position som helst också. Så vi får se Fertongen som wingback eller någonting nu nästa säsong i City. Ja, det är ju förvånat om man har hittat på något sånt underligt. Innan vi lämnar City, det är några fler människor som ryktas dit. Sky Sports har lite roliga uppgifter här om att Lautaro Martinez, som vi har nämnt i den här podden tidigare, ska ha dykt upp på Citys radar som en potentiell ersättare till Sergio Aguero. Och att man då har bättre ställt, och att man då skulle kunna betala de pengarna som Inter kräver, vilket kanske inte Barcelona just nu kan göra. Då Barcelona som jag har kopplat samman med Lautaro i princip hela sommaren och våren. Vad tror du om Lautaro Martinez i City? Det är ju inte riktigt samma spelartyp som Aguero kanske. Samma argentinare och anfallare båda två. Men...
Ja, men det känns väl vettigt i alla fall. Det känns väl ganska så självklart att City försöker se sig om efter en ny striker. De vet om att visst, Sergio Aguero blir bara bättre och bättre, känns det som, för varje år. Men han blir också mer och mer skadad, och han kommer ju inte kunna hålla den här högsta nivån hur länge som helst, tycker man. Och med tanke på att Gabriel Jesus, att Pep Guardiola inte verkar lita på honom fullt ut heller, eller kanske inte har fått så mycket ut av Jesus som han har önskat, så är man ju inte jätteförvånad ändå. Men jag känner väl egentligen att det hade varit ett bra alternativ ändå. Och finns bara pengarna, så ser jag ingen som helst hinder för att de faktiskt kan knipa honom framför Barca då, som sitter med sina problem. Så att det är mycket möjligt att det händer.
Ja, frågan är ju då om det är någonting man ska göra. Nu är det ju så att det kanske är för sent om man inte gör det den här sommaren, i och med Barcelona-intresset, och att Lautaro också vill till Barcelona. Men i det här fallet är frågan, är det, även om det måste ske till att man liksom ersätter Aguero på sikt, är det nu man ska göra det? Det är ju det som är det svåra också.
Men det vet man ju aldrig med honom heller. För att, som sagt, alltså vi sitter ju... Alltså vi har nog suttit de senaste 3 åren egentligen och pratat om att Aguero är på väg ut för. Men det händer ju aldrig. Och sen så när han väl får chansen så visar han... Då gör han liksom hattrick med... med liksom ett nickmål och sen så ett avslut med höger och ett med vänster. Alltså han är så... Då visar han helt plötsligt alltså vilken fulländad striker han faktiskt är, och att han troligtvis är väl den bästa spelaren i Premier League under 10-talet, var han väl det kanske, totalt sett. Så att det är svårt att veta var han står. Men som sagt, skadorna avlöser ju varandra lite oftare nu, känns det som, jämfört med tidigare. Vilket gör att han kommer ju troligtvis inte palla en hel säsong oavsett. Och om vi tänker att Martinez kommer dit då, så kan det ju vara skönt också att ha en Aguero framför sig som gör att han istället kan slussas in lite lätt sådär, istället för att han sätts ut i liksom säsongens första match och förväntas leverera omgående. Så att tajmingen kan ju faktiskt vara rätt så bra. Nu vet jag inte exakt hur illa det är ställt med Aguero, men jag förväntar väl mig att han ska vara tillbaka i september. Men det är ingen dum tanke från City ändå, tycker jag inte.
Den av alla värvningar som jag kommer nämna som känns närmast kanske är den som jag tycker känns klokast, och det är ju den med Ferran Torres från Valencia. Som enligt Eurosport nu ska vara otroligt nära en flytt i City, att han liksom i princip ska vara överens med dem. En av Spaniens absolut mest spännande unga yttrar. Ska ju ha haft intresset mot Real Madrid och Atletico, men ska ha tackat nej för att han vill jobba med Pep Guardiola. Det här var ju en värvning som jag trodde skulle ske även om de skulle blivit avstängda från Champions League. Men vad säger du om Ferran Torres? Känns väl som en perfekt ersättare till Leroy Sané om inte annat. Han kostar väl inte jättemycket, kan jag tänka mig, med tanke på kontraktsläget och så också. Och är ju otroligt lovande.
Ja, nej, men jag tänkte precis säga det också, just med kontraktsituationen där, att det löper ut 2021, så har man ju förstås guldläge där och knipa honom. Och så just det också att han är versatile, att han kan spela på både, alltså både till höger och till vänster. Visst, Pep har ju lyft fram Foden som en potentiell ersättare där till egentligen både Sané och David Silva. Det är många roller han ska axla. Han kan ju också spela på många olika positioner. Så att, men det är klart att City kanske behöver stärka upp ändå med tanke på ja, dels då att man har tappat Sané. Men honom har man ju liksom varit utan så länge nu så att man har nästan glömt bort hur det var när han faktiskt spelade. Men däremot så, alltså David Silva till exempel och sådär. Alltså man, det är klart att man behöver ha in nya spelare. Även om det är svårt att ersätta David Silva just på grund av hans ledaregenskaper och sådär. Eller ja, att han var eller är Manchester City väldigt mycket through and through. Så att, eller har blivit det i alla fall.
Det finns ju en dramaturgisk logik i det också, att du tog ju in David Silva från Valencia där han var en av de mest tongivande spelarna, mest lovande spelarna på den tiden. Nu tar du in Ferran Torres från ett väldigt mycket mer krisdrabbat Valencia, ska ju tilläggas, och som kanske inte har bevisat det på samma vis som David Silva hade gjort när han flyttade, men fortfarande har ju visat med de där en mot en kvaliteterna och smartnessen han har att han är ju redo för att ta nästa kliv och kan bli hur fin som helst i framtiden om han fortsätter utvecklas på det sättet han har gjort.
Men blir det en swap deal kanske?
På Ferran Torres? Ja, vad skulle de skicka till?
Nej, just det. Det blir ju ingen ordentlig swap deal för att David Silvas kontrakt går ju ut. Men jag tänker att
David Silva
kanske går dit. Och Ferran Torres, alltså det blir ju ingen... Ja.
Ah, men det
juridiskt blir det ju ingen swap deal, men nästan.
Det är ju en vacker tanke. Problemet är att det verkar ju som att David Silva ändå har tittat lite mot det här Qatar-projektet som Xavi sysslar med.
Ja,
jag vet.
Säger man ju bara.
Den. Nu är det ju för sig så att för många, så jag tror att vi kommer få se en hel del spanjorer som går till Qatar så länge Xavi är där borta och så länge det katariska fotbollen jobbar efter den här spanska modellen. För det är ju väldigt mycket spanjorer som är inblandade i hur de spelar, även landslaget och så vidare, som är väldigt passningsorienterat. Det är lite, alltså det är ju otroliga Barcelona-tendenser över hur Qatar spelar. I liksom fotbollsfilosofiskt pratar jag nu då. Och det har ju med att Xavi har varit inblandad. Du har tidigare Barcelona-ungdomstränare som jobbar där borta. Det är en attraktiv destination, inte bara på grund av cashen för ja, åldrade spanska spelare. David Silva skulle ju passa rent fotbollsmässigt perfekt där. Men såklart, vi vill ha, Valencia hade varit mycket roligare. Men i den statusen Valencia har idag, hur de mår, så... Jag tror inte Silva hade velat utsätta sig för att gå tillbaka till den klubben med tanke på vad som händer där. Innan vi lämnar City så kanske vi ska ta upp det här också. Spelare på väg ut från City ska man väl också nämna. Det här är väl ett rykte man ska ta med en viss nypa salt, men Ledisport i Frankrike skriver att Bernardo Silva ska vara på Barcelonas, alltså wanted list. Vad säger de där? Men det ska då ske enbart ifall Barcelona genomför någon form av stor försäljning. För det ska inte finnas pengar för att plocka Bernardo Silva nu och så vidare. Men att han ska väckt intresse hos Barcelona i alla fall. Vad tycker du om Bernardo Silva? Tror du det hade passat i Barcelona?
Ja, alltså det första som... För jag har inte alls sett det här ryktet tidigare. Men det första jag tänker är väl att Bernardo har väl Mendes som agent, va?
Han är i det gänget Mendes, kanske va?
Ja, och Mendes har ju ganska god relation till Barcelona. Jag bara tänker att det är där, alltså att det är mycket där liksom ryktet har uppstått antagligen. Jag vet inte alls själv hur Bernardo Silva ser på, alltså, sin framtid. Han är i alla fall en oerhört viktig spelare för City och har ju varit en nyckelspelare under de senaste två säsongerna i alla fall. Så att det vore ju ett stort tapp för City i så fall. Alltså det är därför jag har ganska svårt att säga. Alltså jag har dels svårt att säga att de släpper honom frivilligt så att säga. Jag har även svårt att säga att Barcelona skulle kunna lösa honom.
Jag har väldigt svårt att se att det skulle ske också med tanke på att du har till och med parametern. Om det sker en stor försäljning, vad är då en stor försäljning kan man tänka sig? Pratar vi liksom miljardklass då? Jag har väldigt svårt att se det nu. Men samtidigt så känns Bernardo Silva så här, till Barcelona rent fotbollsmässigt en så här övergång som möter blandade känslor över. För ena så känns han sett till sin spelintelligens, sina kvaliteter som alltså en match made in heaven att gå in i ett Barcelona-lag. Samtidigt så känns han också som att han kan bli en Coutinho 2.0 för att han inte kommer få rätt roll. Eller hitta rätt roll. Nu är ju Bernardo Silva väldigt flexibel, men ja, det blandade känslor på den ifall det nu mot förmodan skulle kunna bli någonting. Samtidigt då, om vi tittar på annat topplag i England, nämligen Liverpool, så verkar det ju närma sig lite med Thiago Alcantara. Bildt har skrivit här, eller Christian Falk på Bildt och har tweetat, om man ska vara korrekt, att Klopp ska ha meddelat Liverpool-ledningen att jag vill ha Thiago. Jag tycker ni ska gå och värva honom. Det man ska tänka på här nu är att det ska ju Klopp också ha gjort med Timo Werner. Men det blev ändå inget av det. Nu är ju dock Thiago inte lika dyr. Kanske inte samma hets kring Thiago på samma sätt liksom, rent liksom prismässigt. Och Thiago är väldigt uppenbart att han vill lämna också. Vad tror du? Kommer vi få se Thiago i Liverpool förr eller senare?
Ja, men har det inte... Känns det inte som att oss... Ja... Jag vet inte, alltså, jag tror till och med när vi diskuterade detta som mest för några veckor sedan så sa vi väl också det att den här värvningen känns så icke-liverpoolsk att om den ska ske så måste det liksom vara Klopp som har tryckt på själv och menar att han behöver verkligen Thiago, eller att han är villig att i princip alltså bygga, alltså inte bygga laget kring honom så, men att han i alla fall har någon sorts tanke som de andra inte får ta del av. För att Thiago är ju den typen av spelare som där man behöver en ganska grundlig plan för att det ska vara värt att ta in honom, så att säga. Så att, ja visst, jag tycker fortfarande att den övergången går emot hur man har värvat de senaste åren. Men som sagt, är det så att Klopp vill ha honom, ja, då tror jag nog att han kan få honom, för att så fasligt dyr är han ju inte faktiskt.
Nej, han har ju också, det är ju ett kontraktsläge även där, och dessutom vill han lämna, så att det kan ju mycket väl, alla rapporter i Tyskland tyder ju på att han kommer att dra från Tyskland, och då är det ju Liverpool som känns närmast. Det är svårt sedan skulle tacka nej till det, att få vara en del av det här laget, och han värvas ju inte för att sitta på någon bänk eller roteras med James Milner eller något sånt, utan han kommer ju spela, och då blir det intressant att se hur Liverpool kommer formera det mittfältet. Men det vet väl Klopp om, han har väl någon tanke med det här på ett eller annat vis. Vi får se hur han resonerar. Samtidigt någon som åker från England till Tyskland istället, också inne mittfältare, väldigt mycket mer lovande på det sättet än vad Thiago är ju redan en storstjärna liksom. Jude Bellingham uppges nu i princip vara klar för Dortmund enligt trovärdiga uppgifter, rättare sagt, och Fabrizio Romano och The Guardian-gänget där. Han uppges då klarat en medicinsk undersökning i Dortmund, och den här övergången upp, den här Birmingham-talangen, verkar gå i hamn. Vi har ju varit inne på det tidigare här också, att känns ju ändå som ett klokt steg för Bellingham.
Ja, Manchester United pushade ju ganska hårt för att han skulle välja dem. Men han har ju blivit inspirerad av Jadon Sancho till exempel, som har lyckats väldigt bra där i Dortmund, och att det känns som en bra inkörsport för yngre talanger. Enligt vad man har läst i alla fall så kommer han bli världens genom tiderna dyraste 17-åring om man ska gå på för Dortmund. Vilket sätter lite pressen då på en spelare.
Det gör det.
Å andra sidan så, som sagt, alltså alla som har sett honom frekvent spela säger ju att liksom man sitter och blir lite mindblown ibland av Mason Greenwood. Kanske inte den senaste matchen, men vid tidigare matcher så är Jude Bellingham också något alldeles extra. Så att, nej, alltså det vore ett bra steg för honom. Men som sagt, om man kikar efter, om det handlar om att han vill ha lite mindre press på sig och att det är därför han väljer Dortmund, så är det nog ingen bra idé med tanke på den prislappen. Nej. Men det kan han säkert hantera.
Ja, det måste han ju kunna göra för att liksom nå de här allra högsta. Det är lite kul att se också att till slut kommer nu en engelsk supertalang som inte är en snabb offensiv spelare alla Greenwood, Sancho, Rashford och så vidare. Nu har vi det är liksom en mitt inne mittfältare. Det känns ju något som inte riktigt dykt upp på samma vis. Det ska bli jättespännande att se vad Bellingham kan hitta på, om det nu blir Dortmund, vilket det verkar bli. Vi ändå, du nämnde United där, så jag tycker vi kan gå över till dem också. För att de ska ju göra sig av med lite spelare för att bygga på sin transferkassa inför sommaren, sägs det. Telegraph skriver att Alexis Smalling Rojo, Rojo visste inte ens att jag tillhörde United fortfarande, jag vet inte, han kör på lån.
Det är rätt många sådana spelare där man hajar till ibland och tänker att oj, vad hände här?
Ja, då vill jag ju ändra mig, jag tycker man ska behålla Rojo. Men i alla fall, Phil Jones, Lingard och Diogo Dalot ska de tänka sig göra sig av med. Det känns väl allihopa som spelare man logiskt sett borde göra sig av med, eller?
Alltså jag blev ju lite förvånad när jag såg att Fosu Mensah var i startelvan mot Crystal Palace. För att det indikerade ju verkligen att... Ja, det, och det indikerade ju att Dalot definitivt är på väg bort. Solskjaer fick någon fråga också, tror jag, om detta. Så varför han valde Fosu Mensah som inte hade spelat en match på flera år, i princip. Och då sa han att han bara hade, alltså i träningsmatchen de hade spelat och även på träningarna, så hade Fosu Mensah liksom visat vad jag antar var bättre tendenser än de konkurrenterna som fanns. Nu var det ju så att, alltså det ska man ju tillägga, att både Luke Shaw och Brandon Williams fanns ju inte tillgängliga, så att det var ju därför han fick chansen. Men som sagt, så att det visar ju att Dalot uppenbarligen inte har någon plats.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Där, eller antagligen. Och resten är ju så här, ja, Lingard har ju fått, han har ju fått sina chanser. Det visade ju, det var ju inte jättelänge sedan som han liksom var inne i ett verkligt stim och man tänkte att oj, den här spelaren har man verkligen haft fel om. Men den här säsongen har han ju inte alls varit lyckad. Och resten är ju, där vet vi ju redan situationen. Det enda är väl där med Smalling egentligen, för att
Han har ju faktiskt gjort en bra säsong. Så att, men där vill väl Roma köpa loss honom också. Och då är det väl också så att United, med tanke på att de kan titta på andra namn, vill ändå casha in på något sätt om Roma kan få upp pengarna helt enkelt.
Ja, men precis. Och han, han verkar ju trivas väldigt bra där också. Det kanske är en liten bättre nivå för honom ändå.
Jag tänkte på Diogo Dalot att... om han nu lämnar United den här sommaren, så måste ju hans största gärning i United-tröjan ha varit att se till att akklimatisera Bruno Fernandes till livet i England. För han gjorde ett jättestort jobb där och tog jätteväl hand om Bruno när han kom dit och liksom på olika sätt hjälpte honom. Och det verkar, med tanke på hur det har gått för Bruno Fernandes, känns det som en ganska stor gärning för Uniteds framtid. Nu får vi se om.
Ja, nu har ju faktiskt Bruno varit lite... Han har inte varit, jag tänkte säga att han har varit lite hängig de senaste matcherna, men han har inte varit riktigt lika bra de senaste två matcherna, så han börjar kanske bli lite sliten han.
Han är orolig för att Dalot ska lämna.
Ja, kanske.
Nej. Måste också fundera, alltså, visste inte att Fosu Mensah fortfarande var i truppen? Jag trodde han var utlånad till Championship eller någonting, som alla andra unga.
Ja, nej, det han dök upp.
Han dök upp från ingenstans igen. Kul för honom.
Ja, verkligen. Han gjorde ganska bra också, kan man tillägga. Alltså han gjorde inte bort sig i alla fall. Så utifrån vad man hade förväntat sig, så är det helt okej.
Okay. Ja. Vad tror du om Jeff Hendrick då? Skulle han göra bort sig i United? Det här är ju drygt man ska ta med extremt stor skopa salt. Du kan behöva till saltkvarn eller saltgruva för det här. Men Daily Star skriver i alla fall att Jeff Hendrick ska vara aktuell för en fri transfer till United. Då. Burnley mittfältaren som vars kontrakt går ut. Det känns
jag trodde att han skulle gå till Milan. Det var ju hur mycket snack som helst om det.
Jeff Hendrick till Milan?
Ja, det var mycket snack. Och det tyckte jag lät spännande. För att jag ville definitivt se Jeff Hendrick i Serie A. Det där är ju en sån situation där Burnley har strulat till det för sig själva. De hade ju behövt ha honom kvar, men löste ju inte kontraktssituationen i tid. Vilket är anledningen till att det har blivit som det har blivit. Jag vet inte. Det är, kanske inte är helt omöjligt. Jag blir inte förvånad av att klubbar kikar på honom ändå, för att som sagt, det är en ganska liksom solid, gedigen spelare. Så att är man ute efter en mittfältare med Premier League-erfarenhet, så är ju inte han ett helt dumt alternativ ändå.
Mm. Det här Milan-ryktet var lite intressant med tanke på det som ryktades till Milan i vintras. För att det var, reagerade i alla fall jag på att det var väldigt mycket championship-spelare som kopplades till Milan. Från ingenstans. Jaha. Matty Cash, bland annat i Nottingham Forest, kopplades jättemycket med Milan och var nära en övergång och sånt. Och så var det någon lirare i, minns jag inte om det var, vad det kan ha varit för klubb, var det Wigan kanske, eller West Brom? Ja, någon spelare till var det, men det var väldigt flera championship-spelare som kopplades till Milan. Nu undrar jag hur plötsligt championship blivit ett liksom skyltfönster för Serie A-klubbar, för det har det ju aldrig varit tidigare på det sättet. Lite intressant hur det där skiftar, att man börjar titta på även på championship också, för utanför England.
Men det gillar man ju ändå på något sätt. Alltså man gillar ju när det blir lite sådär, ja, men det är samma som att vi har sett lite fler engelsmän i Serie A. Alltså det senaste året eller de senaste åren. Alltså det är lite uppfriskande att de också kan leta sig utanför de brittiska öarnas gränser. Liksom.
Man kan ju dra en parallell till Sunderland till I Die-serien där när Josh Maya gick till Bordeaux från League One och Sunderland också. Han har gjort det ganska bra som jag förstått det borta i Bordeaux dessutom, om jag inte är helt ute och cyklar här. I alla fall, vidare då, innan vi lämnar United så kan man väl ta upp Independents uppgifter om att Paris Saint-Germain har hittat sin prioritering inför transferfönstret, vad de vill värva eller vad Thomas Tuchel vill värva, och det ska vara Marcus Rashford från United, som då har en prislapp enligt uppgifterna här på 1,1 miljarder. Ska vi bara stänga det ryktet och säga att Rashford kommer väl inte gå till PSG, eller?
Nej, det kan jag, alltså det är en sån där övergång som, alltså skulle det där hända så ja, nej, då hade liksom världen varit upp och ner. Och det här räknar man ju givetvis in då, att alltså dels baserat på den ställningen han har i United just nu. Solskjaer håller honom väldigt, 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 väldigt högt. Och dessutom då att han liksom är Manchester United through and through. Nej, jag kan inte alls säga att det skulle ske.
Nej, vi stänger den. Frågan är, ska vi stänga det här ryktet om Kepa till Atletico också som dykt upp? Kanske av anledningen att då Jan Oblak skulle gå åt andra hållet. Jag vet att Cholo Simeone, Atleticos tränare, sa ju det, att jag förstår ju att de är intresserade av Jan Oblak. Och det kan man ju förstå, det är ju en av världens absolut bästa målvakter. Och många ansett som världens bästa målvakt i singular dessutom. Jag förstår ju att Chelsea skulle vara intresserad av en sån här deal, men det kan man väl inte heller riktigt se hända att Atletico skulle gå med på, eller att Jan Oblak för den delen skulle vilja, eller?
Men jag vet inte, jag tycker inte att det är så. Det är inte konstigt i alla fall att ryktet dyker upp.
Nej.
Och jag vet, det beror ju helt på alltså vad hur hans tankar själv går. För man tänker, alltså det är klart att man kan hävda då att, ja men gud, alltså Chelsea som la så mycket pengar på Kepa, liksom ska de sprätta ännu mer pengar nu på en ny målvakt? Alltså det är ju, så kan man tycka att det är liksom helt uppåt väggarna. Sen samtidigt så är det någon målvakt man ska splasha ut pengarna för, så är det ju Oblak. Ja. Det är inte många målvakter som man liksom kan tänka sig att öppna plånboken för på det sättet. Och jag tror inte att Kepa är ingen dålig målvakt egentligen. Det är bara det att han har vissa brister som gör att alltså som det blir lite för alltså har han en lite sämre försvarslinje framför sig, så kan han kan inte reda upp det på egen hand, och det är ju den typen av målvakt som Chelsea behöver lite grann.
Ja, då är det ju Oblak eller Ter Stegen typ. Och Ter Stegen är ju out of the question. Oblak, ja. Skulle jag ju säga out of the question egentligen, men alltså det har ju hänt konstigare saker.
Ja, jag skulle ju hellre säga att Chelsea lägger såna här massiva pengar på att få Oblak än att man liksom cashar ut lite mindre för Onana. För att även om Onana kanske blir en fullträff om de värvar honom, så vet man ju aldrig heller. Som sagt, det har man ju sett med Kepa.
Ja, men precis.
Man vet aldrig hur de kommer att klimatisera sig och hur det kommer att bli i slutändan.
Jag är väl fortfarande för det här med tålamodet, även om många Chelsea-supportrar är frustrerade över att ha just tålamod med Kepa, i och med att det verkligen inte ser ut att bli så mycket bättre överhuvudtaget. Men jag tror ändå att där finns det någonting du måste ändå börja med, att sätta försvaret framför honom. Och sen om det fortsätter att läcka som ett såll ändå, så ja, då kanske det bara är att acceptera att vi investerade fel där, vi får försöka ersätta. Men jag tror inte att den tiden har kommit än.
Nej, precis. Och på tal om spelaren som har varit lite sådär, nu hyllade jag ju, alltså när vi pratade om Bernardo Silva där, så hyllade jag ju honom jättemycket under den här säsongen. Eller att sa att han hade varit nyckelspelare under de senaste säsongerna. Alltså den här säsongen har ju Bernardo Silva också liksom vacklat lite, eller han har inte varit den spelaren vi såg förra säsongen.
Nej.
Men jag tänker mig väl lite också att det där är någonting som kan hända. Vi vet ju inte vad som pågår i deras liv, alltså vad som sker utanför fotbollen. Jag lyssnade på en intervju med Solskjaer, just där han påtalade det, att hur vi inte fattar det oftast, alltså alla vi som följer fotboll, att fotbollen är en sån himla liten del av en spelares liv. Alltså att det handlar om, alltså själva matcherna är kanske 5%, och allt som sker runt omkring, allt som sker i privatlivet, det är klart att det påverkar hur en spelare beter sig ute på plan, alltså hur väl ifrån sig de gör också. Så att sådana saker kan, men man vet inte vad som sker med Kepa. Alltså han kanske har superproblem utanför planen som vi inte har en aning om. Han kanske inte trivs i England, alltså vi vet ju inte. Så att det är alltid många faktorer som kan spela in i hur väl en spelare presterar. Man får påminna sig själv om det ibland.
Eller det klassiska jämförelsen man brukar dra, som många säkert har gjort innan mig också, är att det är ju deras jobb. Och tänk om vi liksom på vårt jobb skulle bli toksågade för varje litet misstag. Jag skriver ett typo i en text.
Fast det gör vi ju. Eller vi blir ju sågade för varenda liten misstag.
Vi för sig blir ju det. Ja, men vi får inte det är inte som att vi skriver rubriker om oss själva. Liksom, eller liksom att konkurrenterna skriver.
Fast man får ju ändå höra ett par gånger i veckan i alla fall hur värdelös man är. Så att det är ju lite så. Vi förstår ju lite grann kanske. Alltså det är ju inte ens en promille av vad en fotbollsspelare får ta för skit.
Men just vi kanske, men jag tänkte mer typ om du jobbar på om du får skit på ett annat sätt, kan man väl säga.
Jag tror att man får skit i de flesta branscherna. Det är bara synd att vi inte kan påminna oss själva om det. Att alla gör bara sitt bästa, oavsett om man sitter i kassan på ICA eller om man jobbar som journalist eller om man spelar fotboll. Oftast gör man så gott man kan. Vi borde vara lite snällare mot varandra överlag.
Håller helt med. Ska vi gå vidare till Wilfred Zaha utifrån det? Det var en ganska usel segway för övrigt. Det hade inget med någonting att göra. Men det var Wilfred Zaha var nästa på tur här på mitt lilla kör.
Han är ju å andra sidan också en spelare som har fått ta emot mycket skit. Och ganska allvarlig skit också i form av rasistiska utspel. Det var väl en 12-åring här till och med som blev gripen. Hur man nu griper en 12-åring.
Jag tänkte lite samma sak. Det måste nog där
hämta in i alla fall. Ja, men de använder ordet arrested, så att det kan man tydligen ha.
Utan att vilja såga en journalistkollega, var det i media ordet arrested användes eller användes i ett officiellt uttalande?
Nej, alltså i media har skrivit, alltså i flera olika tidningar så har det stått att en 12-åring har blivit arrested, gripen alltså. Som det översätts.
Nu kan inte jag det brittiska rättssystemet, men jag har svårt att säga att de skulle verkligen kunna gripa en 12-åring.
Men å andra sidan, så bara för att du griper någon betyder inte det, du låser ju inte in någon liksom på obestämd tid. Alltså att du häktar ju inte, det innebär ju inte att man häktar.
Djupt vatten. Det var för länge sedan vi hade rätt journalistik i journalistutbildningen, så vi låter det vara. Wilfred Zaha i alla fall, han är ju då återigen högvild på marknaden, sägs det. Han ryktas ju, det är också en spel som bara ryktas bort hela tiden, men aldrig blir någonting. Ska alltid ryktas till typ Chelsea, Arsenal och Tottenham typ, men det händer aldrig någonting. Nu är det i alla fall Daily Mail som skriver att Everton, Newcastle, Atletico Madrid och Bayern München ska ha visat intresse för Crystal Palace-yttern. Både Everton och Newcastle är ju namn som absolut inte förvånar att man slänger in i den här mixen. Bayern München känns som att det är någon kvarleva från innan de hade gjort klart Leroy Sané. Pratas ju om Bayern München även förra vintern. Atletico Madrid överraskas jag lite mer av, även om jag ser en logik i en sån värvning. Vad säger du om Wilfred Zaha? Vad tror du han skulle passa?
Ja, på ett sätt så kan man väl säga att man får väl anta att den här United-flytten förstörde lite grann för honom ändå. För att då blev det på något sätt som att det här är en spelare som kan göra väldigt, väldigt bra ifrån sig i Crystal Palace. Men som har svårt att akklimatisera sig i andra klubbar. Mm. Jag tror i alla fall att det har varit någonting som har, även om det säkert varit ett nödvändigt steg för att han skulle bli den spelaren han är idag, så har det säkert inte gynnat honom. Alltså på marknaden. Sen var han ju väldigt nära att lämna, precis som du sa, för något år sedan där, eller förra året var det väl. Mm. Och liksom var väldigt besviken också över att den flytten inte gick igenom. Så att jag kan absolut säga att han lämnar. Det hade varit väldigt intressant att se honom i en annan liga.
Faktiskt.
Ja, Atletico är jag lite sugen på. Jag tror ändå att han hade passat ganska bra där, för att han är, dels så har han ju teknik och är oerhört farlig liksom om man hamnar en mot en med en försvarare, men också att han är väldigt reslig, alltså fysiskt stark. Jag vet inte, det är en sån där man i alla fall sitter och man kanske har pratat lite mindre om honom nu på sistone, men det är ändå en sån spelare som man tänker att han har ju den nivån i sig. Det fanns en anledning till att United värvade honom från första början.
Skulle du säga att han har arbetskapaciteten för att ha en ytterroll i Atletico, eller ser de snarare kanske som ett anfallsalternativ? För att om du ska spela ytter i Atletico, då måste du kunna jobba kopiöst mycket för att funka. Det är därför spelare som till exempel Koke funkar som yttrare i Atletico. Men en spelare som Lemar inte alls riktigt kommit till sin rätt, för han är lite annan typ av spelare än vad liksom Simeone egentligen vill ha på kanterna.
Alltså, intrycket man får ändå av Zaha är ju att han är en, vad säger man, att han är en spelare man kan lita på. Alltså att han verkar väldigt vettig som person. Och det får man ju tänka att han är ganska lättstyrd, alltså för en tränare. Jag har aldrig hört att han skulle ha liksom bråkat på något sätt, förutom då i samband med den här
övergången.
Ja, då när han ville flytta. Men å andra sidan så det var ju inte som att han grävde ner sig för det heller. Alltså han bet ju ihop och fortsatte som vanligt också. Så att, nej, men jag tror nog ändå att han kan han kan nog steppa upp. Det tror jag.
Ja. Det hade varit intressant att se faktiskt Atletico-flytten, det måste jag säga. Vidare, vad säger man? Victor Osimhen, han verkar ju allt närmare Napoli i alla fall, Lills unge lovande nigerian. Sportchefen i Lille har väl mer eller mindre bekräftat att man har kommit väldigt långt i förhandlingarna här med Napoli. Pratades ju om att Tottenham skulle in och hijacka den här dealen en liten period också i vissa medier. Men det verkar bli Napoli trots allt. Känns ju, jag tror vi var inne på det i något annat avsnitt också. Avsnitten flyter också ihop precis som fotbollsmatchen.
Ja, det gör verkligen.
Men de gör ju det. Men Osimhen känns ju som en klockren förstärkning. Sen får man ju se vilken roll han skulle ta i Napoli här nu när han har. Du har ju för en åldrade Mertens, du har en Insigne och du har Kajon som antagligen kommer lämna i för sig, ja, och Milik. Ja. Det känns ändå som en klok förstärkning, en spännande förstärkning för Napoli, även om du pratar om ganska höga summor också.
Ja, vad hände med honom när han var i Wolfsburg? För då var det väl ganska mycket snack om honom. Alltså ja, att han var, att han verkade vara en, liksom en lovande spelare.
Det är ju främst i Lille som man liksom har slagit igenom på allvar, känns det som, det borta i Frankrike. Även om han har varit lovande ett tag, så är det ju nu kvaliteterna som gör att stora klubbar tittar på honom.
Ja, precis. Jag minns bara att det var en del snack om honom då, men att det inte föll speciellt väl ut. Kändes lite grann som att Wolfsburg typ gav upp.
Nu är han ju bara 21 också, så det finns ju tid liksom att det ska falla väl ut fortfarande för honom, om vi säger så.
Ja, nej men absolut.
Vad säger vi om Emi Buendia då? Nu när Norwich åker ur, han ska ju ha lockat intresse från Spanien i alla fall, där Atletico återigen, och Valencia är bland klubbarna som uppges intresserade. Men Buendia själv har ju sagt att han trivs i Norwich, men han kan väl inte gå med dem till Championship, eller? Han är väl för bra för det?
Nej, alltså egentligen så det jag tycker talar mest för att han inte kommer följa med dem ner i Championship, det är ju den här situationen han har haft med Farke under säsongen. Ja. Han har varit lite in och ut. Farke har varit på honom väldigt tufft också många gånger och liksom pekat mot att hans att Buendias statistik inte har varit tillräckligt bra, att han inte har levt upp liksom till hans förväntningar, vilket har varit konstigt.
Inte just statistiskt som Buendia har varit fantastisk under säsongen.
Ja, nej, men du vet inte vilka områden Farke sysslade på, jag minns inte, det var så länge sedan.
Vunna luftdueller.
Men det var ett uttalande i alla fall, Farke sa det här på en presskonferens också, och jag vet att många var lite förvirrade av det, för att visst, alltså då befann sig Norwich, det var då det började dala lite för dem. Men Buendia hade ju varit helt fantastisk, alltså första halvan där av hösten, eller höstsäsongen, så att jag blir inte förvånad om han lämnar, och dels också för att alltså, nu är inte Norwich i något jättebehov av en massa pengar, men om det är någon spelare man ska casha in på så är det ju honom, alltså där man faktiskt kan ta ganska rejält betalt, alltså det är ju han och Cantwell och Aarons väl, där man ser att det kan bli ganska höga summor.
Nämnde jag Valencia med en av klubbarna som var intresserade, och ska ju nämnas att i Valencia så det pågår ju konstiga saker. Nu är det så, lagkaptenen Dani Parejo ska ha fått inför, tror det var matchen mot Leganés förra omgången, inte den som spelades nu igår, där inför den så ska Parejo fått höra i princip att men du ingår inte i våra framtidsplaner. Och där är lagkaptenen som ändå, ja, han har ju blandat och gett som Parejo gör. Han är väl vår tidsgoti på det sättet att han kan vara helt gudomlig vissa matcher och sen bedrövlig i andra. Nu ingen jämförelse i övrigt där, för Guti är ju världens genom tiderna bästa fotbollsspelare enligt min högst subjektiva åsikt. Men Parejo i alla fall, Sevilla intresserar sig för Parejo, och det säger väl, utan att gå in närmare på det, så säger väl det mesta om hur illa ställt det är i Valencia, att det ens är aktuellt med en sån övergång. Fascinerande om den sker, kan jag säga. Och innan vi går in på lyssna frågor, Mavropanos, Frida, förläng med Arsenal.
Nu kommer han.
Hur har du firat?
Det är kul att det här har blivit min gubbe, som man brukar säga. men jag har ju, för de som inte känner till alltså the background story, så var ju Mavropanos en av Miss Lintats / Wengers sista värvningar där, som man hoppades liksom skulle lösa några problem i alla fall i Arsenals backlinje. Blev ju inte riktigt så, men har å andra sidan gjort en ganska bra säsong här, uppenbarligen. Vilket, och har ju liksom belönats då med, han var ju i Stuttgart precis som du sa, och har ju belönats här med ett nytt kontrakt, så att även om det kanske inte blir någon sådär jättesuccé i Arsenal, så kommer man väl kanske kunna få lite betalt för honom i alla fall så småningom om han fortsätter utvecklas, så att jag tror fortfarande på Dinos.
Han ska ju på lån till Stuttgart igen nu här också. Sen ska jag väl inte för att grusa förhoppningar här, men att förlänga med Arsenal betyder ju inte nödvändigtvis att du har gjort en bra säsong, med tanke på vilka andra de har förlängt med.
Man tänker ju också att tanken är väl kanske att de hoppas att han ska ta ännu fler kliv, och så kan man ju eventuellt sälja honom då så småningom. Eller då om han kanske går rakt in i Arsenal startelva, det vet man aldrig. Man vet inte vad som händer på den fronten.
Precis. Ska vi ta lite lyssnarfrågor också innan vi går vidare med våra liv? Johan Zetterblom frågar, Arteta går öppet ut och talar om det alla andra ser, och att mycket pengar behövs för att Arsenal ska nå toppen igen. Han har ju varit ute då och sagt att vi har inte så mycket pengar liksom, för lite oroad över det, oroad över skattkistan man har att jobba med den här sommaren. Gör han det för att han blivit lovad något vid anställningen, eller bara för att sätta press på kronkesgubbarna? Och Zetterblom undrar även vad som händer med Arsenals målvaktssituation nästa säsong, för det lär väl inte Martinez vara okej med att vara andra målvakt. Om vi börjar med skattkistan, vad tror du om den? Finns det, är det ett sätt att sätta press från Arteta, eller är det en genuin förundran över vart är pengarna?
Nej, men det är ju, jag tror att det mesta som Arteta säger i, alltså utåt i media, att det är väldigt väl kalkulerat. Känns lite som att han har lärt sig det från Pep Guardiola också, att alltså det man säger, att det finns en mening med allting. Så att jag skulle inte bli förvånad om det han gör det för att han vill sätta press på Kroenke. Problem, och han har ju rätt i det han säger. Och han liksom ser ju också att ska de ha någon som helst chans på att liksom spela i Champions League år efter år, ja, men då behöver man ju casha upp. Man måste kunna visa, en sån som Aubameyang till exempel, måste kunna visa för honom att ja, men vi menar allvar, vi kommer vara med och fightas om de här platserna. Kan man inte plocka in spelare som förbättrar laget, så ja, men det är klart att Aubameyang tänker att nu går jag kanske miste om Europaspelare liksom i slutet av min karriär, men han är inte jätteung han heller, han vill ju hinna med fler matcher av den typen. Så att nej, det var lite intressant att han gick ut och sa så, och allting är svävar lite i luften också. Jag tror att hade de bara fått till en sån övergång som Partey, som de säger här, Thomas, så det hade sagt ganska mycket om vart de är på väg och vart de vill vara på väg. Sen tror jag, alltså, visst han sätter press på ägarna här. Jag har känslan av att han är på samma sida som övriga i ledningen. Det här spansk blocket liksom känns ganska så tajt, och det känns som att de är på samma sida. Så att vi får se hur det hela slutar.
Du nämnde ju Partey här. Uttalade rätt brittiskt i alla fall.
Ja, men det är jag
jobbar verkligen på det. Claes Wall frågar ju här, signar han nytt med Atletico eller lämnar han? Och det är väl där som är lite frågan. Alltså, för det har ändå börjat pratas lite om att han kanske ändå blir kvar i Atletico och skriver på nytt där och fortsätter jobba under Simeone.
Ja, men han vill väl. Alltså, jag tycker att det mest har pekat mot att han själv vill till England. Vissa saker han har sagt i intervjuer, och hans pappa har ju också varit ute och sagt en massa saker. Det är alltid ett bra sätt att gå via föräldrarna, för att många föräldrar fattar ju inte att liksom, det de säger, det kanske inte är så smart att säga allt i media. Men jag tycker att det indikerar att han vill hit. Så att jag tror nog att de kan få till den, men det är säkert pengarna där också som är problemet, skulle jag tro.
Valen frågar, vad kan Levi masterclassa sig till i utbyte mot Sessegnon som Barca ryktas ögonen på? Älskar det ordet, masterclassa sig till. Det tyckte jag var fint. Men ja, Sessegnon, kan de få en Coutinho? Sessegnon plus cash. Vill alltså, de ha en Coutinho?
Inte, det hade inte varit dumt alltså.
Ja, men vill de?
Ja, varför skulle de inte vilja ha det?
Ja, hur bra är behövs Coutinho där? Kanske han gör. Jag vet inte.
Men jag tycker Coutinho, jag kan se honom som en helt sjukt att vi fortfarande pratar om Christian Eriksen, men det måste vi göra för att alltså, han saknas fortfarande. Men jag kan se honom som en Christian Eriksen ersättare. Att han alltså har en liknande roll där som, ja, men vi såg ju Klopp alltså, så kunde använda honom på lite olika sätt där på mittfältet. Så att jag tycker att det hade varit en jättebra värvning för en upgrade, om inte annat.
Jag har ju lite tvivel att dra honom för långt ner i banan centralt, med tanke på att Barcelonas tanke när de värvade honom var att han på något sätt skulle ersätta Iniesta.
Men han funkar ju där i Liverpool.
Ja, fast i Spanien. Ja, kanske han skulle göra det i England bättre då, men lite mer uppskjuten roll då.
Ja, nej, men absolut.
Det hade alltså, ju för sig Eriksen också. Ska ju
ja, exakt. Alltså, han ska ju inte ligga... Det är det man har wings till och de här liksom CSK. Han ska ju ligga lite längre fram. Men jag tror att det hade varit en bra värvning för Tottenham.
Måste ju nämnas också att det ändå dykt upp uppgifter om att Eriksen är på väg bort från Inter redan efter ett halvår också. Så jag tror nog att han blir kvar där och att hans aktier inte är lika starka som när den där Inter-flytten blev av efter ett ganska tufft halvår där i Milano. Victor Jonsson frågar, vart hamnar Shaqiri? Svårt att se att han blir kvar i Liverpool. Ja, det har man väl svårt att se i dagsläget.
Ja, det är ju problemet där om de kan få betalt för honom nu, alltså så som tiderna är. Eller om han blir kvar ett tag till och sen så säljer man honom så småningom. Nej, han har inte riktigt fått, det har inte blivit så som det var tänkt. Just för att han inte riktigt går in i sättet de spelar på just nu. Så att det finns ju naturliga förklaringar.
Ja. Kan tänka mig att han testar lyckan i ett annat land än England i alla fall. Om möjligheten finns. Jag tror att han vill nog ha en utmaning. Det har inte varit kul för att typ gå till ett annat sämre Premier League-lag, kan jag känna. Utan passa att testa vingarna liksom. Spanien kanske. Roligt att se. Gustav Stenqvist frågar: Coventry upp i Championship, vilka allsvenska spelare skulle klara av att ta upp laget i PL? Ja, så den om man direkt tänker väl typ någon så här Anders Christiansen eller Sead Aksabanovic eller något sånt där, men svårt att se att Coventry skulle locka så pass för dem. Har du någon?
Det vet man aldrig.
Ja.
Det tycker jag vi säger varje år liksom, och sen så slutar det ändå med att typ det allsvenska laget som toppar tabellen tappar sina bästa spelare under sommaren. Alltså Norrköping har ju ändå varit utsatt för det här ganska många gånger ändå. Mm. Att de har sett rätt fina ut och sen tappar man liksom en spelare som ja, med Eliasson till exempel till Championship och sådär. Ja. Man är inte helt främmande för det.
Fast den säsongen Eliasson gick så var man ju inte med i en guldstrid på samma sätt som nu. Så jag tror att
det
kan ändå
påverka. Nej, men det är ju för att Norrköping kan ju sällan vara bra över ett helt år. Antingen är de bra på våren och så är de lite sämre på hösten. Eller så är de bra på hösten och sämre på våren. Jag tror det året Eliasson lämnade, det måste ha varit det året de till och med förlorade mot Trelleborg.
Ja, det var 2017 var det, vet jag.
Jag kan vara ett år för långt bak i tiden. Aj, det spelar ingen roll.
Oavsett. Nu när du nämner Norrköping där så kan vi ju faktiskt ta vår poddkollega kan man säga, Marcus Tappers fråga. Ganska irrelevant egentligen, men hej, Linus Hallenius som är klar för Norrköping berättade i en gammal faktaruta att han kallas Örnen med motiveringen jag flaxar en del när jag hoppar. Och då har han två frågor. Skulle ni säga att man förknippar just örnar med att flaxa och är inte höna ett bättre smeknamn?
Varför skulle man inte förknippa örnar med att flaxa?
Ja, men örnar glider ju. Alltså de har ju liksom, vingarna ligger ut.
Men de måste ju flaxa
dem.
Ibland. Annars, de kan ju inte bara... Fast, ibland alltså, flaxar de ju till. Liksom.
Ja, men alltså när de ska starta upp liksom och börja flyga, naturligtvis så flaxar de till dem. Men de där flaxningarna med så stora vingar blir ju liksom lite mer majestätiskt för att kalla det flaxa.
Men ja, men han vet ju redan svaret på den här frågan. Det är ju för att Linus Hallenius vill låta cool eller att andra snarare är rädda för Linus Hallenius. Vilket jag också hade varit om jag hade spelat i samma lag som honom. För att det finns ingen människa som är så... Alltså han det är sällan han ser ut att vara jätteglad eller jättenöjd med livet. Alltså han är ju väldigt sådär seriös. Och ganska nedtonad. Och, så jag hade inte vågat kalla Linus Hallenius för en höna.
Nej.
Det är klart att man kör på örn då.
Ja, alltså om man ska välja någon fågel så ligger ju örnen nära. Och kondoren, om man skulle dra något sånt, då måste man väl ha vissa sydamerikanska rötter eller liksom nordamerikanska för att det ska passa perfekt. En örn finns ju ändå i Sverige. Liksom. Det behöver inte vara en sån amerikansk vithövd, utan en örnen är väl... Jag tycker ändå det funkar. Mm. Alltså det är fågel som fågel, säger vi till Marcus.
Fågel som fågel.
Ja, så är det med det. Vi tar väl helg med det, tycker jag. Mer fotboll att titta på i helgen om inte annat.
Ja, alla ja. Det är fotboll hela tiden.
Det är det, och det är ju podd. Ja, och det är poddar hela tiden från oss också, vilket innebär att vi får prata ofta. Det tycker jag är oerhört trevligt. Så vi allihopa hörs nästa vecka igen. Ha det gott tills dess.
Som är jag på er.
No eggs, no honey.
Som är jag på er.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Wrong information.